tänker oss att det är en vanlig torsdagskväll så kommer dina bästa vänner och tittar in. Stör vi, frågar dem. Nej, säger du. Slå er ner. Det visar sig att dessa två, man och hustru, har ett äktenskap som håller på att knaka i fogarna. Och de har kommit till dig därför att de vill att du ska hjälpa dem att få sitt äktenskap lagat. Och du frågar hur de har det och de tittar på varann och så dröjer det inte så länge för de berättar hur de har det. Och ju mer de berättar desto mer råkar de i gräl med varann. Och du sitter där och undrar vad i all världen ska jag göra med detta. Ja, har du någon hjälp att ge? Och vad skulle i så fall den hjälpen bestå i? Hur lagar man trasigt äktenskap? Din uppgift går att beskriva i ganska enkla termer. Du måste försöka få dem att lyssna på varann. Så enkelt är det och så svårt. Därför att de har ju kommit bägge för att de faktiskt vill fortsätta leva ihop. Den ena av dem kanske kommer lite motvilligt, men han är med i alla fall. Det brukar vara hon som drar. Och nu sitter de ju där. Din uppgift är att få dem att lyssna till varandra. Och det betyder ju alltså att man måste börja utgå ifrån att det som hon säger, det säger hon för att rädda vårt äktenskap. Och hon måste komma till insikt om att det han säger, det säger han för att rädda vårt äktenskap, inte bara för att rädda sitt eget skinn. För det är ju det som är problemet. Att man är så inställd på att rädda sitt eget skinn, att man inte riktigt hör vad den andra säger. Det här är en stor hemlighet. Jag vill bara få peka på den för att ni ska ha någonting att fundera på. Inte bara när ni åker hem utan veckor och månader framöver. Vad lyssnandet är. Vad är det för skillnad mellan att höra och att lyssna? Och vilken välsignelse som ligger i det själva lyssnandet. Man vågar börja lyssna till varandra. Och vågar så att säga utsätta sig. Ett citat ur Galaterbrevet, 3:e kapitlet, alldeles i början. Galaterbrevet 3. Paulus hade ju varit där och förkunnat Kristus. Inte förkunnat trevlighet och inte förkunnat snällhet och inte förkunnat lydighet, utan förkunnat Kristus. Underbart. Men så hade det kommit andra efteråt och sagt att ja, det var bra det här, men det räcker inte. Ni måste också någonting. Och alldeles förtvivlad så skriver Paulus till dem så här: ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna? i tro. Hallå. Genom att lyssna i tro. Så fantastiskt. Har vi förstått vad det betyder? Finns här djupa upptäckter att göra också för dig som vandrat med Kristus i 50 år. Genom att lyssna i tro. Ja, vi som översköljs med reklam och påverkan och appeller av alla möjliga slag. Vi har ju öronproppar allihopa. Genom att lyssna i tro tog ni emot anden. Genom att vara duktiga, genom att hålla lag, genom att ansnäma, skärpa, genom att ha hög svansföring. Eller var det för att ni lyssnade i tro? Så underbart, så gåtfullt, så intressant, så spännande. Och Paulus skriver att nu vet jag ingen råd med er. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Jag har ju redan målat Kristus för er. Vad ska jag ta mig till? Ni har ju fått det bästa. Ska ni nu börja i anden och sluta i köttet? Lyssnar ni inte till Mose och profeterna, ska de inte omvända sig om någon uppstår från det döda. Kan man lyssna till Mose? Han har ju varit död i tusentals år. Ja, det kan. Att lyssna in vad Mose har sett, vad Mose har upplevt, och som drev honom att göra det han gjorde. Istället för att bara göra tabellkunskap av det han sa. Härligt. Underbart. Vi förflyttar oss till Matteus 18 kapitel. Matteus 18 och 15. Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och en publikan. Och Jesus älskar ju både hedningar och publikaner, så det handlar ju inte om det. Men relationen är på något sätt bruten. Lyssna. Så underbart. Här har vi det igen. Lukas 10, 38. Medan de var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. För Jesus var det viktigare att få dela Guds ord med människor, det var viktigare än att äta. Han säger ett annat tillfälle att jag har mat att äta som ni inte känner. Och det visade sig att det var att prata med folk om Guds rike. Återigen, hon sitter där och lyssnar. Hon har utvalt den bästa delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Lyssnar vi till Guds ord eller läser vi bara? Jo, vi ska titta i Johannes evangelium kapitel 8. Jesus har talat om Guds rike och några har kommit till tro. Men efter ett tag så skär det sig mellan Jesus och hans nyvunna lärjungar. Och det slutade ju till sist med att de tar upp stenar för att slå ihjäl honom. Men han lyckas försvinna därifrån. Vi hoppar in i dialogen en bit på vägen så att säga. 43 vers. Och nu läser jag faktiskt i Bibel 2000, vilket jag inte brukar göra annars. Men här tycker jag att de har fått en så fin svenska på det hela. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. Ni har djävulen till fader. Och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början. Och han står utanför sanningen. Därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord. Ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning. Och därför tror ni mig inte. Den där sista meningen tycker jag är oerhörd. Jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Så kan det vara. Att just för att sanningen är sann så slår man den ifrån sig. Man orkar inte lyssna, man vill inte lyssna. Konsekvensen av att man lyssnar upplevs som alltför smärtsam, alltför dyrbar. Vi ska också gå till första Johannesbrevet. Fjärde kapitlet. Första Johannesbrevet, fjärde kapitlet från början. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni kära barn är från Gud och har besegrat den, till han som är i er är större än den som är i världen. Det är av världen. Och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Man kan alltså testa genom att se vad människor lyssnar till och vad de inte lyssnar till. Och jag minns, jag hade ju några år ett visst samröre med trosförkunnelsen i Sverige. När jag förstod att den var ute på oriktiga vägar, så drog jag mig tillbaka. Och det var många människor som frågade varför jag gjorde det. Och då var det så att människorna som frågade, de föll sönder i två klart åtskilda grupper. Dels fanns det de som förstod efter en halv minut ungefär vad jag sa. Sen fanns det de som inte förstod det ens efter en halvtimme. Det hjälpte inte vad man sa. De kunde inte höra det, de förstod inte vad jag sa. Och det visade att det fanns någon sorts andlig blockad. Vi ska försöka summera det här nu. Och då vill jag peka på att när den naturliga, kötsliga människan talar om rättfärdighet, så menar hon praktiskt taget alltid perfektionism, att vara perfekt. Att göra allting så toppenbra att ingen kan säga någonting nedsättande om hennes person, eller om hennes gärningar, eller åsikter, eller vad det var, om allting är perfekt. Det tror vi är rättfärdighet. Men i Guds rike är rättfärdighet att ta emot Guds kärlek och ge den vidare. Och det är ju någonting helt annat. Om du ska ta emot Guds kärlek förmedlad genom någon annan person, så är det ju otäckligt om vederbörande är perfekt. För du är ju inte perfekt. Och det känns ju bara, kränkande. När det kommer perfekta människor och delar ut Guds kärlek. Jag spetsar till det här lite grann, förstår man ju rätt. Men jag vill få er att tänka att vi kanske har en fullständigt galen uppfattning om rättfärdighet. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Oj, 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 det här är mycket större och mycket innehållsrikare och mycket mer fantastiskt än vi först förstår. Rättfärdighet består ju bland annat i inlevelse, som ju i sin tur är en bit av det här med att lyssna. Därför att om du möter mig med inlevelse på rätt sätt, så vågar jag släppa in dig i mitt liv, och då har vi en gemenskap. Gemenskapen bygger ju på just på inlevelse och lyssnande. Och det är ju kärlekens våglängd. Och där går vi omkring och strävar och försöker vara perfekta. Det är beside the point. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro. Här finns underbara möjligheter. Jag bara säger det och hoppas att du börjar tänka på det. Beder jag över det, läs om det, söker. För Gud är underbar i råd. Han är underbar i råd. Vi ska läsa igen den här texten i Jesaja 9, verserna 6 och 7. Inskränker jag mig till nu. Profeten har beskrivit hur man bränner upp kläder som sölats i blod på slagfältet. Marschänger och krigsskor också bränns upp. Emot allt det här onda så ställs nu ett nyfött barn. Ty, ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror ska herrarömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, frids först. Så ska herradömet bli stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Eller faktiskt som det stod så fint i Bibel 2000. Herrens lidelse ska göra det. Men vi bläddrar en bit framåt. Elfte kapitlet. Där möter vi samma andliga verklighet. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från dess rötter ska bära frukt. Och på honom ska Herrens ande vila, vishets och förstånds ande, råd och starkhets ande, Herrens kunskaps och fruktans ande. Han ska ha sitt välbehag i Herrens fruktan, och han ska inte döma eftersom ögonen ser eller skipa lag eftersom öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de arma, och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han ska slå jorden med sin muns stav och med sina läppar. Vars anda döda de ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet omkring hans midja, och trofasthet bältet omkring hans höfter. Här möter vi samma person, fast nu verkar det som han var vuxen mer än ett spädbarn. Och texten som finns emellan de här två, alltså från tionde versen i nionde kapitlet och framåt, hela tionde. Det handlar om hur Gud ser på Assyrien, som här får symbolisera de makter som hemsökt Israel genom alla tider. Därför att Guds folk var Guds folk. Och då tror jag kanske att man kan våga tänka så här, att ja, den första profetian handlar om när Jesus föds till jorden som människa. Men det vi läste nyss är Herrens återkomst. För här beskrivs han ju mer som en fruktansvärd gestalt för dem som står honom emot. Rättfärdighet ska vara bältet omkring hans midja och trofasthet bältet omkring hans höfter. Och han ska döma för de fattiga och de ödmjuka. Då ska man ha klart för sig att det hebreiska ordet för att döma, det betyder mer att ställa i ordning saker än att slänga bort. Det finns en glädje över Guds dom. När folket hade kommit in i löfteslandet så skulle det styras av domare. Och det tycker vi låter lite konstigt, men i ett judiskt sammanhang så är detta faktiskt en bit av det gudomliga. Men domarna, de hade ju inga poliser, utan det blev till sist så att var och en gjorde vad honom behagade, som det stod i gamla översättningen. Det blev en rörelsepanik. Och då ville alla ha en kung till sist, men det får vi ta en annan gång. Nu, i den här texten som vi läste så börjar det med att ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. Och det är ju, vi sjunger om i den här julsalmen, det är där rot ut sprungen av Jesse, rot och stam. Vad i all världen är detta för någonting? Jo, ja, det är alltså Davids kungahus som det talas om. Jesaja levde på 700-talet. Någonstans mellan 740 och 700 jämt ungefär var hans tid. Så han visste att början på 500-talet så skulle det vara slut med Davids kungahus som kunga. Och det jämför han med ett avhugget träd som så småningom skickar upp en liten grön kvist. Sådär, en bit bort. Det var inte alldeles dött, utan nu kommer det något här. Och det är alltså detta som nu är Messias som föds av Davids ett och i Davids stånd. Och vi ska kika lite på det där, för det är ju en skojig bild om inte annat. Vi går till sjätte kapitlet hos Jesaja. Och det är ju kapitlet där Herren uppenbarar sig för Jesaja, som blir livslevande förskräckt. Men så tar en ängel och renar honom med ett glödande kol. Och så står det så här, vi börjar i 8:e vers. Och jag hörde Herren tala, och han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår bebärare? Och jag sa: se, här är jag, sänd mig. Då sa han: gå och säg till detta folk, hör alltjämt men förstå inget, se alltjämt men fatta inget. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Men jag sa: för hur lång tid, Herre? Han svarade: till dess att städerna blir öde och utan någon invånare och husen utan folk, och till dess att fälten ligger öde och förhärjade och när Herren har fört folket bort i kärran och ödsligheten blir stor i landet och endast en tiondel ännu är kvar i det, då ska denna ytterligare förödas som en terebint eller en ek av vilken en stubbe har lämnats kvar när den fälldes. Den stubben ska vara en helig säd. Där har du stubben igen. Och från den stubben ska det komma ett rotskott. En telning. Så vi ska titta hos Jeremia. 23 kapitlet. Se, det femte verset. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet, och han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet, och detta är det namn som man ska ge honom: Herren vår rättfärdighet. Tanken återkommer i 33 kapitlet, verserna 14-16. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och Judahus. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så: Herren vår rättfärdighet. Vi tittar också hos profeten Sakarja. 3 kapitlet, 8 versen. Sakarja. Hör, Josua, du överste präst, du och dina medbröder som sitter här inför dig, dessa män ska vara ett tecken. Se, jag ska låta min tjänare telningen komma. Se den sten som jag har lagt inför Josua. Över denna enda sten vakar 7 ögon. Och se, jag ska gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot. Jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. På den dagen, säger Herren Sebaot, ska var och en kunna bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd. Och för fullständighetens skull så bläddrar vi till 6 kapitlet också, så kan jag 6 och 12. Och du ska säga till honom: så säger Herren Sebaot, se, en man, hans namn är telningen. Under honom ska det gro, och han ska bygga. Ja, det är han som ska bygga Herrens tempel. Han ska vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. En präst ska han vara på sin tron, och fri ska råda mellan båda. Underförstått mellan Israel och Juda. Nu har vi sett att denna bild, den förekommer faktiskt på flera ställen. Nu ska vi gå till den text där vi så att säga får nästan förklarat vad den här bilden betyder. Och det är inte vilket kapitel som helst, utan det är det 53 kapitlet hos Jesaja. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande, lika en som han skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han var. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld drar Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinna att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse. Bland de obedaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det som han bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Nu är det en gammal god tankenöt att man frågar: vem handlar den här texten om? Vem är den lidande tjänaren? Kristna säger det är Jesus, judar säger det är judar. Men vi kan fråga istället: vem är vi? Vi skydde vårt ansikte, vi höll honom för att vara slagen av Gud och pina. Vem är vi? Det är Israel. Det är en fantastisk text. Därför att den handlar om Israel när Israel har omvänt sig till Kristus. Vem trodde vår predikan, står det i början. Vem av oss trodde det som predikades? En lika bra översättning. Och passar mycket bättre in i sammanhanget. Vem av oss trodde på det vi fick höra? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en spädplanta sköt han upp inför. Han hade ingen fägring, han hade inget majestät. Han kunde inte behaga oss, vi vände oss bort. Men det var våra sjukdomar, våra synder han var. Det här är alltså Israels trosbekännelse och Israels syndabekännelse när historien är slut. Det är min uppfattning. Och på det sättet så blir det en oerhört rikedom i den här texten. Därför att den pekar ju fram emot det som vi längtar efter. Att Guds folk blir ett folk och inte två. Och att det bara är Herren själv som kan åstadkomma den förvandlingen. Telningen får växa till. Och Davids hus återupprättas. Det finns ju många löften om det. Nu ska vi ta rast.